Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jättestark varning. Det här brottet innehåller detaljerade skildringar av sexuellt våld och våldtäkt. Avsnittet innehåller dessutom våld mot djur. Det här är en av de värsta historier ni någonsin har hört. Lyssna överhuvudtaget inte alls om du inte kan hantera beskrivningar av sexuellt våld. Det finns massor av andra avsnitt av den här podden. Lyssna på till exempel German Wings om ni bara vill höra om massmord. Ditt hem är inte din borg. Du är inte säker någonstans. När tillvaron känns trygg och säker kan allting förändras på ett ögonblick. Det fick 5 unga människor i Wichita uppleva när 2 jävlar i människohamn invaderade deras hem och utsatte dem för hemska övergrepp där deras enda utväg verkade vara döden. Massmördarpodden, Wichita-skräcken, del 1. För ljudsättning och klippning står Emil Drugge. Den här historien utspelar sig i Wichita i delstaten Kansas. Jag har poddat om Wichita tidigare. Seriemördaren Dennis Rader, den ökände BTK, Bind, Torture, Kill, härjade i Wichita. Så här sa jag om stan i BTK-avsnitten av Seriemördarpodden. Det var avsnitt 66-70 av den podden. Wichita är den största staden i den amerikanska delstaten Kansas. 2015 hade Wichita 644 610 invånare. Den närmast jämförbara staden i Sverige är Göteborg. Det finns fler paralleller med Göteborg. Wichita är huvudorten i Sedgwick County, men Wichita är inte huvudstaden i Kansas. Huvudstad i delstaten är istället den mycket mindre staden Topeka. Wichita är en industristad. Speciellt flygindustrin är stor i Wichita. Företag som Boeing, Cessna, Learjet och Raytheon kommer från Wichita. Namnet på staden kommer från indianstammen som folk jagade bort för att bygga staden 1868. Delstaten Kansas har ungefär 3 miljoner invånare och Wichita är alltså den största staden. Invånarna är tämligen utspridda, så Wichita är det lokala centrumet för kultur, media och handel. Wichita har de flesta av Kansas museum, teatrar, parker och ett stort nöjesutbud. Det finns ett universitet, men det är bara det tredje största i Kansas. Invånarna i Wichita är mycket stolta över sin stad och 3 gånger har Wichita vunnit priset The All American City. Den här historien börjar år 2000, så BTK är fortfarande på fri fot och ingen vet att han är identisk med Dennis Rader. Vad BTK tyckte om skräcken i Wichita, det vet vi inte. Den 7 december 2000 hade Cornelius Oliver, 19 år gammal, fått nog av sin flickväns beteende. Hon hette Rashonda Wheaton och hon var då 18 år gammal. Deras förhållande hade varit struligt och våldsamt. Cornelius begav sig av till flickvännens hem, beväpnad med en pistol. I Rashondas vardagsrum satt hennes vänner Jermaine Levy och Quincy Williams och spelade tv-spel. Rashondas rumskompis Dessa Ford var också i hemmet. Plötsligt klev Cornelius Oliver in i rummet. Jermaine Levy och Quincy Williams hann inte uppfatta vad som hände innan Cornelius hade skjutit dem bägge i bakhuvudet. Både Jermaine och Quincy dog omedelbart. Dessa Ford försökte springa, men även hon sköts till döds av Cornelius Oliver. Jermaine, Quincy och Dessa var döda, men det var inte de som Cornelius var ute efter. Det var inte svårt för honom att lokalisera flickvännen Rashonda. Hon hade krypit ihop i hörnet av sovrummet. Hon höll desperat om en kudde. Cornelius riktade vapnet mot henne. Rashonda grät och bad om nåd. Hennes sista ord blev: "Jag älskar dig, jag älskar dig." Och sen sköt Cornelius henne till döds. Polisen kom till platsen och fann 4 afroamerikaner, varav 2 män och 2 kvinnor, döda i huset på North Eric Street nummer 1199 i Wichita. Polisen grep Cornelius Oliver samma eftermiddag. Han hade fortfarande blod på skorna. Cornelius försökte hitta på en historia som skulle ge honom alibi. Det fungerade inte alls. Vapnet visade sig tillhöra en annan man, Earl Bell den andra, som också senare åtalades. Earl Bell den andra friades dock. Cornelius Oliver ställdes inför rätta 2001. Dödsstraffet var en möjlighet. Delstaten Kansas är inte så villig att praktisera sitt dödsstraff, men de har dödsstraff. Den senaste avrättningen skedde den 22 juni 1965. När seriemördarna George York och James Latham hängdes samtidigt. Rättegången mot Cornelius slutade med ett livstidsfängelsestraff. Cornelius får ansöka om villkorlig frigivning först år 2140. Han är då 159 år gammal. Det här var det värsta multipla mordet Wichita hade sett sedan BTK massakrerade familjen Otero nästan 27 år tidigare. Och det massmordet berättade om i avsnitt 66 av Seriemördarpodden. Trots det är massmordet som Cornelius Oliver utförde inte det massmord vi ska tala om idag. Offren Rashonda, Dessa, Jermaine och Quincy kallas idag för de 4 bortglömda. Folk har svårt att minnas massmordet på North Eric Street i Wichita idag. Candice Reed är en kusin till 2 av offren, Dessa Ford och Quincy Williams. Hon har drivit en kampanj i många år för att hennes kusiner och deras 2 vänner inte ska glömmas bort. Candice säger på webbsajten kansas.com i en intervju gjord av Ron Sylvester, citat: "Jag talade med en medlem i stadsfullmäktige som hade bott i Wichita i 33 år och som inte ens kände till massmordet på North Eric Street. Men sekunden som jag nämnde bröderna Carr visste hon precis vad jag pratade om. Hur kan ett massmord vara värre än ett annat massmord om resultatet blir detsamma? Det är mig förbannad." Slut, citat. Men Candice Reed har fel. Bröderna Carr begick ett väsentligt värre massmord än vad Cornelius Oliver gjorde. Det är givetvis svårt att bedöma vilket massmord som är värst. Men jag tror att ni allihop kommer att hålla med i slutet av andra avsnittet. För nu ska vi tala om Wichita-skräcken. Nästa dag, den 8 december 2000, dagen efter Cornelius Olivers massmord, gick Andrew Schreiber, 23 år gammal, till det lokala snabbköpet Come and Go för att köpa mjölk. Det var sent och det var lite kallt. Kanske såg Andrew rubrikerna som fortfarande handlade om det brutala massmordet på North Eric Street. Andrew var 183 cm lång, blond och blåögd. Han såg mycket bra ut. Han sysslade gärna med idrott och camping. På vardagarna var han assisterande tränare för baseballlaget på ett av Wichitas universitet. Andrew trivdes med den tjänsten. Han berättade själv för alla som ville höra att han var en baseballentusiast sen han lärde sig gå. Hans favoritposition var catcher. Han gillade att vara catcher för att, citat, då kan jag vara inblandad i varje boll, varje spelupplägg, varje detalj. Andrew var också väldigt förtjust i golf. Andrew var fortfarande singel, men han hoppades hitta kärleken en dag. Andrew var inne i snabbköpet med det underliga namnet när två unga afroamerikanska män kom fram till honom och visade att de hade ett vapen. De tvingade Andrew att gå ut i sin bil. Väl i bilen tvingade de ur honom hans bankomatkod. Sen fick han köra runt de två gärningsmännen till olika bankomater. Sammanlagt lyckades de ta ut $800 på Andrews kort. Andrew insåg att hans liv var i stor fara. Hans strategi blev att göra exakt som männen sa, med förhoppningen att då, kanske, skulle de låta honom leva. Till slut körde de ut på en ensligt belägen åker där redan stod en bil. Den bilen var tom. Andrew parkerade. Männen tvingade honom ur bilen. En av männen höjde sin pistol. Andrew svalde hårt och undrade om det här var slutet. Skulle han dö här, på den här åken? Mannen sköt ett skott. Och sen ett till. Han gick runt och sköt två skott till. Andrews hjärta pumpade vilt, men han insåg att han inte var skadad. Mannen hade skjutit sönder de fyra däcken på Andrews bil. Därefter hoppade gärningsmännen in i den andra bilen på platsen och körde därifrån. Andrew Schreiber hade varit väldigt nära döden. De kommande dagarnas händelser skulle få honom att undra varför han hade fått leva när så många andra blev mördade. Det här var det första brottet i det som kom att kallas för Wichita-skräcken. Nästa offer för Wichita-skräcken var Ann Walenta. Ann såg ung ut för sina 55 år. Hon var bibliotekarie, bar glasögon och var rödhårig. Hon spelade cello i Wichitas symfoniorkester. Hon var dessutom ansvarig i orkestern för att förvara alla noter. Ann levde för klassisk musik. Det enda som hon älskade mer än musik var sin man och sina två vuxna barn. Hon arbetade också som volontär i ett projekt som lärde ut klassisk musik till unga afroamerikaner. Ann och hennes man bodde i ett lugnt överklassområde i Wichita. Det var nu, vid 21.30-tiden den 11 december, 3 dagar efter attacken mot Andrew Schreiber. Ann var på väg hem i sin sportbil efter att ha repeterat med symfoniorkestern. Det var kallt i Wichita så här i december. Det var hela 12 grader kallt. Minusgrader, Celsius, skitkallt. Ann parkerade på sin uppfart och satt fortfarande i förarsätet när en afroamerikansk man plötsligt kom fram till henne. Han sa, jag behöver hjälp. Sen drog han en pistol och skrek, flytta inte på bilen! Ann greps av panik och började backa ut från uppfarten. Gärningsmannen tappade fattningen när hon inte löd honom och öppnade eld. En kula gick genom vindrutan och krossade den. En annan kula träffade henne i kroppen. Ann var svårt skadad, men hon var inte död.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com/ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hon slängde sig på bilens tuta. Hon såg aldrig vart mannen tog vägen. En granne hörde tutan och ringde 911. Både polis och ambulans kom till platsen. De såg aldrig gärningsmannen. Ann fördes till sjukhuset. Hennes man och barn kom dit kort därefter. Ann fick tillbaka medvetandet och kunde förhöras av polis. Hon kunde inte berätta särskilt mycket förutom att gärningsmannen var afroamerikan. Läkarna gjorde allt de kunde för att rädda Anns liv, men hennes tillstånd förvärrades. Hon svävade mellan liv och död och var inte längre vid medvetande. Hennes man och hennes barn bad för hennes liv. Det gick 3 dagar till. Ann Valenta kämpade fortfarande för sitt liv i sjukhussängen när Wichita-skräcken nådde sin kulmen på torsdagskvällen den 14 december 2000. Det hade varit lite varmare under dagen, men mot kvällen började det bli ordentligt mycket kallare. Temperaturen nådde minus 17 grader Celsius under skräcknatten den 14 december. Det snöade över Wichita. Scenen för nattens händelser var ett hus på East Birchwood Drive nummer 12727 på östra sidan av Wichita. I det huset bodde det 3 män. Den första av männen i huset var Jason. Jason var 26 år gammal och arbetade som naturvetenskapslärare på högstadiet på Augusta High School. Han var också basketcoach för juniorlaget på universitetet. Jason var en populär lärare. Han var känd för sina lite extravaganta kläder. Bland annat gillade han att gå i väldigt ljusblå skor. Den andra mannen i huset var Brad. Brad var 27 år gammal. Brad arbetade för Koch Industries, ett företag som sysslade med olja och kemikalier. Han hade gjort raketkarriär på sitt jobb. Han hade blivit befordrad 3 gånger på 3 år. Han var definitivt en kandidat för en högre chefsposition i framtiden. Man kan säga att Brad var lite av en påläggskalv på Koch Industries. Brad hade inte riktigt haft tid att träna eftersom han jobbade så mycket, och han hade därför blivit lite mullig. Han var känd för sin humor och var ofta den som fick folk att skratta. Den tredje mannen som bodde i huset på East Birchwood Drive nummer 12727 var Aaron. Aaron var den äldste av de 3 männen. Han var 29 år gammal. Han var smal och såg yngre ut än vad han var. Aaron var en djupt troende katolik. Han hade lärt känna Brad på Koch Industries, men han hade nyligen själv sagt upp sig från oljebolaget för att kunna koncentrera sig på sitt livsdröm. Aaron hade precis börjat studera till att bli präst. Alla 3 männen hade gott om vänner och ett rikt socialt liv. Jason hade en flickvän, läraren Holly, som han var djupt förälskad i. Faktum var att han precis hade bestämt sig för att fria till Holly. För det ändamålet hade han införskaffat 2 ringar men han hade inte kommit på hur själva frieriet skulle gå till än. För att få lite inspiration hade han köpt en bok som handlade om romantiska frierier. Under tiden hade han gömt Hollys ring i ett popcornpaket i husets bar. Jasons flickvän Holly hade en hund, en schnauzer, ganska liten för sin ras, och den hunden hette Nicky. Den här kvällen var Holly och Nicky på väg för att hälsa på Jason. Holly körde sin röda Toyota Paseo medan Nicky förväntansfullt satt bredvid henne på passagerarsätet. Holly såg fram emot en lugn kväll med sin pojkvän och sina vänner. Hon var 25 år gammal och jobbade som lärare. Faktum var att hon räknade med att kvällen skulle bli så lugn att hon skulle hinna med att rätta några prov. Holly och Nicky kom fram till East Birchwood Drive nummer 12727 klockan 20.30. Holly hade en egen nyckel så hon öppnade själv ytterdörren. När hon klev in i hallen såg hon rakt in i vardagsrummet. Holly och Nicky hälsade på karriärskillen Brad och den blivande prästen Aaron som satt i vardagsrummet. Men Hollys pojkvän Jason hade inte kommit hem än. På markplanet där Holly kom in fanns köket, vardagsrummet och det största sovrummet som hade ett eget badrum. Präststudenten Aaron bodde i det sovrummet. Det fanns också ett till sovrum på övervåningen. Det var läraren Jasons sovrum, alltså Hollys pojkvän. I Jasons rum fanns ett fönster och från det fönstret såg man ut över entrén. I vardagsrummet fanns också en fullskalig bar. Eftersom det nu var nära jul fanns det också en väl upplyst julgran. Under julgranen hade det börjat samlas presenter. Husets invånare var ute i god tid när det gällde att köpa julklappar. Det fanns också skjutdörrar i glas ut till trädgården i vardagsrummet. En trappa ner fanns en gillestuga, garderober, tvättstuga, förråd, ett till badrum och det tredje sovrummet. I det bodde karriärskillen Brad. En till bil anlände. Nicky skällde. Holly hoppades att det skulle vara Jason men blev ändå glatt överraskad när det var hennes vän Heather. Heather var också 25 år gammal, precis som Holly. Heather gick fortfarande på universitetet. Ibland undervisade hon på det kristna dagiset på Sankt Thomas Aquinas katolska skola. Heather hade håret i page och var den här kvällen klädd i en tröja över en jeansskjorta och blå jeans. Heather var även hon en praktiserande katolik. Hon och Aaron hade haft ett förhållande länge, men på grund av att Aaron hade känt sig kallad att bli präst hade de gjort slut. Katolska präster får ju inte vara gifta. Heather hade full förståelse för det här och stödde sitt ex Aaron i hans nya dröm. De var fortfarande bästa vänner. Eftersom hennes stora kärlek hade bestämt sig för att bli präst funderade nu Heather på att bli nunna. Då skulle hon också kunna ägna sitt enda jordeliv åt att tjäna Gud precis som Aaron. Heather och Aaron började laga middag. Holly satte sig ner i vardagsrummet och började rätta prov medan de väntade på Jason. Brad gick ner till gillestugan där han hade en egen tv. Och den här tvn var Brads stolthet. Kom ihåg att det här var år 2000. Jag hade då en 37-tums tv som jag var jättestolt över. Brads tv var en 52-tums tv. Han hade nyss köpt den för $2,500, vilket motsvarar 41 000 svenska kronor i 2020 års pengevärde. Holly gick in på Jasons rum. Jason hade en liten tv på sitt rum och klockan 21 skulle Cityakuten börja. Holly älskade Cityakuten. Hon fortsatte rätta prov samtidigt som hon tittade, men det gick ganska långsamt. Kort därefter, runt 21.15, kom Jason hem från basketträningen. Han hade redan sett Hollys bil och visste att hon var där. Schnauzern Nicky hälsade glatt på Jason och när hunden var klar kysste Jason sin flickvän Holly. Efter det gick Jason in på sitt rum och slängde av sig träningskläderna i sin garderob. Han hade en garderob som var 180 cm bred men bara 30 cm djup. Han kunde ta hand om de där träningskläderna sen. Han drog på sig ett par shorts och t-shirt och gick sen ner till Brad medan Holly fortsatte att titta på City-akuten medan hon rättade prov. Nicky la sig till rätta bredvid sin matte och tog en tupplur. Det här var en helt vanlig kväll på East Birchwood Drive nummer 12727. Holly, Heather och Nicky var frekvent återkommande gäster i huset. Klockan 22 slutade City-akuten. Holly var inte klar med att rätta proven, men hon hade kommit en bra bit på väg. Nu gick hon ner till gillestugan och hämtade Jason. Vad han och Brad än hade tittat på så var det också över. Brad och Jason sa godnatt till varandra. Jason följde med Holly upp till markplan. Där släckte Jason ytterbelysningen och såg till att alla dörrar var låsta. Det var standard att det var just Jason som gjorde huset redo för natten. Brad bodde ju en trappa ner och Aaron glömde alltid att släcka. Dessutom, om Jason inte släckte lyset så flödade utebelysningen framför entrén rakt in i hans sovrum. För att få det mörkt i sitt eget sovrum var alltså Jason tvungen att släcka. Det började bli sent och alla i huset skulle jobba eller plugga nästa dag som var en fredag. Jason och Holly gjorde sig redo för att sova. De brukade gå och lägga sig strax efter klockan 22 på vardagskvällar. Holly visste att Brad hade gått och lagt sig i sitt rum, men hon var inte säker på var Heather och Aaron var någonstans. Heather hade bara sovit över en enda gång i huset tidigare. Då hade Aaron gett upp sitt sovrum till henne och sovit på soffan i vardagsrummet. Jason och Holly kröp ner under täcket och höll om varandra. Plötsligt tändes ljuset utanför entrédörren. Jason suckade. Men vad sjutton, ska jag behöva gå upp och släcka igen? Holly kunde höra Aaron prata med någon i ett annat rum. Hon vände sig om och tittade på väckarklockan. Hon kunde inte se hela urtavlan för Jason var i vägen. Men hon bedömde att det var strax efter klockan 23. Dörren till Jasons sovrum öppnades. Holly och Jason hade väntat sig Aaron eftersom de just hade hört hans röst. Men det var en lång afroamerikansk man som stod där istället. Ingen av dem hade hört ytterdörren öppnas. I sin hand hade mannen en pistol. Nicky morrade och visade tänderna mot mannen. En annan afroamerikansk man, också han beväpnad med en pistol, föste in Aaron i Jasons sovrum. Den andra mannen var kortare och smalare än den första. Den första inkräktaren slet täcket av sängen. Den andra knuffade ner Aaron på sängen. Aaron var fortfarande fullt påklädd. Nicky fortsatte morra och försökte skrämma bort inkräktarna. Den långa mannen sa: "Få tyst på hundjäveln, annars skjuter vi den." Den kortare mannen frågade om det fanns någon annan i huset. Holly, Jason och den blivande prästen Aaron var skräckslagna. De vågade inte ljuga för de här två männen. De berättade att Brad och Heather också var i huset. Aaron sa att Heather var i det andra sovrummet på samma våning medan Brad var i sitt sovrum i källaren. En av angriparna, oklart vilken, gick ner till källarplanet och hämtade upp Brad medan den andra vaktade de tre i sovrummet. Brad knuffades in i rummet klädd i ett vitt linne och ett par boxerkalsonger. Sen gick samma man iväg och hämtade Heather. Heather föstes in i Jasons sovrum hon också. Hon var fullt påklädd. Nu var det sju människor och en rädd hund i det lilla sovrummet. Jason och Holly var på sängen. Aaron satt på foten av sängen. Heather och Brad hade tvingats ner på golvet och satt där. Över dem stod de båda gärningsmännen. Det var fortfarande mörkt i rummet förutom ljuset som kom in från ytterbelysningen. Inkräktarna frågade var telefonerna fanns och om det fanns någon mer i huset. Aaron berättade att telefonen fanns i köket och att det bara fanns en enda telefon. Han lovade också dyrt och heligt att det inte var någon annan i huset. Inkräktarna samlade ihop deras mobiltelefoner. Sen tittade de på varandra och nickade. En av dem höjde rösten. "Klä av er!" Alla de fem offren var nu livrädda. Ingen av dem vågade protestera. En efter en klädde de av sig tills alla fem var helt nakna. Den kortare mannen, som inte var särskilt kort, bara lite kortare än den andra, lämnade rummet medan den längre stod kvar och bevakade sina fångar. Han vände sig nu till de fem fångarna. Har ni några pengar? Alla svarade i munnen på varandra, snälla, ta våra pengar. Och de berättade för mannen var pengarna fanns. Den långa mannen skrek instruktioner till en kortare som sökte igenom huset. När pengarna hade samlats ihop var männen inte alls nöjda. Den kortare mannen fortsatte söka genom huset, medan den längre krävde att få alla fems bankomatkort. Det fick han. Alla fem offren berättade också hur mycket pengar de trodde att de hade på sina konton. Jason sa att han hade $300 eller $400. Holly sa att hon kanske hade 500, kanske mer. Aaron sa att han hade några hundra. Heather sa att hon också hade några $100. Och Brad, han sa att han hade ungefär $1,500 på sitt bankomatkort. Den längre gärningsmannen var ändå inte nöjd. Han tände ljuset i sovrummet och lät blicken glida över sina nakna offer. Han hade på sig en svart rock som såg ut att vara gjord av läder. Han hade också svarta läderhandskar på händerna. Sen frågade han efter kassaskåpet. De som bodde i huset svarade att de inte hade något kassaskåp. Den längre mannen trodde de inte, utan sa: det här huset är alldeles för schysst, ni måste ha ett kassaskåp. Den kortare mannen letade, men han kunde inte hitta något kassaskåp. Han kom tillbaka till sovrummet och nu kunde offren se även honom i ljuset. Han hade puffigt hår i klumpar. Han hade en svart läderjacka. Och han hade en orange-svart universitetströja och jeans. Gärningsmännen viskade till varandra. Sen pekade en av dem på Heather och Holly och sen mot dörren till sovrummet. Heather och Holly reste sig upp och följde med ut ur rummet. Utanför Jasons sovrum fanns baren. En av gärningsmännen stannade i dörröppningen till sovrummet så att han samtidigt kunde ha uppsikt över baren. I händerna hade han förutom pistolen nu även en golfklubba. De tre männen som bodde i huset tvingades in i garderoben. Minns ni den? Det var där Jasons träningskläder ligger tillsammans med hans övriga kläder. Garderoben var 180 cm lång men bara 30 cm djup. De tre männen satt nakna där i garderoben i fullständigt mörker. Gärningsmännen var väldigt tydliga med att de inte tänkte tolerera några som helst samtal i garderoben. Heather och Holly stod nu nakna vid baren. De fick order om att ge varandra oralsex. De vågade inte annat än att lyda. Holly skulle börja. En av gärningsmännen var inte nöjd med Hollys prestation. Han väste till henne, citat, sug den där fittan! Holly försökte så gott hon kunde. Gärningsmannen sa, citat, sug den hårdare! Sen var det Hedders tur. Efter det tvingades Holly och Heather dessutom penetrera varandra med fingrarna, båda två samtidigt. En av gärningsmännen var inte nöjd nu heller. Han sa, citat, gör det djupare! Efter en tid som kändes som en evighet, men som förmodligen var mellan 5 och 15 minuter, blev Heather inföst i sovrummet igen. Hon tvingades ansluta sig till Jason och Aaron i garderobens mörker. Gärningsmännen släpade istället ut Brad. I något skede fick Holly en t-shirt över huvudet, men hon kunde fortfarande se Brads ansikte när han kom ut ur sovrummet. En av gärningsmännen instruerade Brad att nu skulle han genomföra ett vaginalt samlag med Holly. Varken Brad eller Holly vågade protestera. Brad var stressad av situationen och inte det minsta upphetsad. Han försökte låtsas genomföra ett samlag, men gärningsmännen la märke till att han inte hade erektion. Till slut slängde min Brad i sovrummet och tog ut Jason istället. Holly kikade fram under t-shirten och såg att det var hennes pojkvän. Jason fick samma instruktioner som Brad. Han fick inte heller någon erektion, men han omfamnade ömt sin stora kärlek Holly medan han låtsades ha samlag med henne. Efter att ha tittat på omfamningen i kanske 5 minuter utbrast en av gärningsmännen, citat, men vad i helvete? Det där är hans tjej. Vi kan inte låta honom göra det med hans egen tjej. Gärningsmännen tvingar in Jason i sovrummet igen och släpper istället ut den blivande prästen Aaron. När Aaron insåg vad de ville att han skulle göra protesterade han högljutt. Han var ju på väg att bli en av Guds tjänare. Han stod över köttslig lust. Gärningsmännen ville inte höra några teologiska resonemang. En av dem slog Aaron i bakhuvudet med pistolkolven. Aaron höll som huvudet och vände sig mot sin angripare och sa: "Jag kan inte göra det här. Jag vill inte göra det här." Gärningsmännen var obevekliga. Med hot och mer våld tvingade de Aaron att försöka penetrera Holly vaginalt. Aaron hade inte heller erektion men lyckades ändå delvis. Inkräktarna var inte alls nöjda. De beordrade Holly att gå och sätta sig i garderoben. Istället hämtade de ut Heather. Holly ville prata med sin pojkvän Jason i garderoben, men en av männen viftade med sin pistol och skrek: "Håll käften! Det är fan bäst för er om ni håller käften! Jag vill inte höra ett enda ljud från den här garderoben."
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Garderoben var alltså ungefär 3,5 meter från baren utanför sovrummet. De som var i garderoben kunde höra exakt vad som hände vid baren. Inkräktarna beordrade nu Aaron att få en erektion så att han kunde penetrera Heather. Både Heather och Aaron förklarade att Gud inte ville att de skulle ha sex med varandra. Inkräktarna gjorde det klart för alla att de inte brydde sig alls om vad Gud ville. En av dem, han som hade golfklubben i handen, sa till Aaron: "Klockan är nu 23.51. Du har på dig till 23.54 att få stånd. Få upp den nu, din jävel!" Aaron protesterade. Utan att tveka slog mannen Aaron hårt i ryggen med golfklubben och sa: "Nu är klockan 23.52. Få stånd!" Aaron försökte lyda, men han kunde inte få erektion. En minut gick. Inkräktaren tittade på Jasons veckaklocka i sovrummet. Och sen skrek han: "Nu är den 23.53! Sen slog han Aaron hårt över ryggen med golfklubban igen. Det hjälpte inte Aaron att uppnå erektion. Klockan blev 23.54. Aaron fick ett tillslag med golfklubban innan de besvikna gärningsmännen slängde in honom i garderoben igen. Istället hämtade de ut Jason. Sen tvingade de Jason att försöka genomföra ett samlag med Heather. Holly kunde höra hur Heather stönade av smärta. Efter ett tag tvingades Brad ut i garderoben för att även han genomföra ett samlag med Heather, medan Jason återigen blev instängd. Ingen av dem som satt i garderoben vågade tala med varandra. Deras enda tröst var varandras närvaro och lilla Nicky som var instängd med dem. Gärningsmännen informerade nu sina fångar att det var dags att tömma deras bankomatkort. Istället för att använda koderna som de kunde ha tvingat av Brad, Aaron, Jason, Heather och Holly, sa gärningsmännen att de skulle ta med dem allihop. En och en, var och en för sig, till bankomaten. Brad skulle åka till bankomaten först av alla. Fångarna fick order att hämta sina bilnycklar. Det här var ju Kansas, så alla hade var sin bil. De släpptes ut ur garderoben för att hämta nycklarna. De var alla livrädda och ingen av dem kunde komma ihåg var de hade lagt sina bilnycklar. En av gärningsmännen blev arg. Någon måste fan hitta sin bilnyckel. Jag kommer att knäppa en av er om ni inte hittar nycklarna. Hitta nycklarna, era jävlar! Jason hittade sin bilnyckel först. Den låg på hans tv-spel. Han hade en silverfärgad pickup, en Dodge Dakota av 99 års modell. De båda gärningsmännen nöjde sig med det. De behövde ju egentligen bara en bil. Brad fick order att klä på sig. Den längre gärningsmannen åkte iväg med Brad i Jasons pickup. Den kortare och smalare gärningsmannen stannade kvar med de fyra fångarna. Fångarna var kvar i garderoben. När Brad och den ene brottslingen hade kört iväg tog den kortare mannen ut Holly ur garderoben. Han tvingade med henne till baren igen. Där blev hon instruerad att ställa sig på alla fyra på golvet och fick även orden att hon skulle, citat, göra sig själv våt. Holly gjorde sitt bästa. Hon hörde hur gärningsmannen drog ner gylfen på sina byxor bakom henne. Plötsligt såg hon hans pistol. Det var en silverfärgad pistol. Det var en pistol och inte en revolver. Han hade lagt ifrån sig den. Den låg bara en halv meter ifrån henne. Hon kunde höra att han var upptagen med annat. Hon insåg att det här var hennes chans. Hon skulle hinna slita åt sig pistolen innan han hann reagera. Men sen då? Hon hade väldigt lite erfarenhet av skjutvapen. Om vapnet var säkrat visste hon inte var säkringen satt. Med all säkerhet skulle mannen döda henne om hon försökte ta pistolen och misslyckades. Hon vågade inte försöka. Hon lovade istället sig själv att hon skulle överleva natten. På något sätt skulle hon överleva natten. Hon skulle göra allt som behövdes, vad det än var, för att överleva den här hemska natten. Plötsligt trängde han brutalt in i henne bakifrån. Han våldtog henne i 5 minuter och därefter fick hon order om att gå tillbaka in i garderoben. Istället tog mannen ut Heather och utsatte henne för samma behandling. Aaron grät så tyst han kunde i garderoben där han satt och lyssnade på sin älskade skrik av smärta. Den längre mannen kom tillbaka med Brad och tog nu istället med sig Jason i bilen för att tömma hans bankomatkort. Efter ett tag kom den längre mannen tillbaka med Jason och frågade fångarna: "Jaha, vems tur är det nu då?" Holly reste sig upp. Aaron sa: "Nej, låt mig." Men Holly hade redan ställt sig upp, så Aaron satte sig ner igen. På vägen ut såg Holly Heather. Hon satt på golvet vid baren. Hon bara satt där helt apatisk. Holly fick ingen som helst ögonkontakt med Heather. Det var som att Heather inte längre var där. Hon verkade vara fullständigt i chock. Holly fick klä på sig en tröja, men ingen mer. Tröjan var lång nog för att nå ner till låret, men hon fick inte klä på sig några andra kläder alls. Inte ens skor eller strumpor. Och det var alltså 17 grader kallt ute. Den längre mannen tog med sig Holly till bilen. Hon frös där hon gick barfota i snön. Han gestikulerade mot fördörren som att han ville att hon skulle köra. Hon satte sig på förarplatsen. Han satte sig bredvid henne och la sitt vapen på sätet. Hon backade ut från uppfarten. Det var halt och bilen började glida. Det hade slutat snöa. När hon hade fått kontroll över bilen körde hon mot 127 gatan. Där tog hon österut mot 21 gatan. Där svängde hon vänster. Mannen i bilen betraktade henne. "Vad gjorde han med dig?" Holly svarade: "Han tvingade mig att ha sex med honom." Mannen skrattade. "Gillar du det?" Holly vågade inte säga nej utan sa istället ja. Mannen fortsatte: "Har du någonsin legat med en svart kille förut?" Holly sa nej. Mannen sa: "Var han bättre än din pojkvän?" Holly vågade inte annat än att säga ja. Mannen sa: "Gillade du att vara med en tjej då?" Holly sa nej. Mannen skrattade igen. "Snygging, det är okej. Du behöver inte ljuga för mig." Hon körde ett tag. Holly samlade mod och ställde en fråga hon hade funderat på länge. "Tänker du skjuta oss?" Mannen sa nej. Holly fortsatte: Du ska veta att du får allt du vill ha, men du behöver inte skada oss. Mannen nickade, men Holly fortsatte ändå. Kan du lova att du inte tänker skjuta oss eller mörda oss? Mannen sa ja. Och då var de framme vid bankomaten. Det var en drive-in-bankomat, så Holly behövde inte gå ut ur bilen. Hon var tacksam för det, eftersom hon ju bara hade en tröja på sig. Hon vevade ner fönsterrutan och lutade sig ut. Hon tog först ut $300, för det var det mesta man fick ta ut. Det var då hon kände ett handskbeklätt finger mot sin vagina. Överraskad föll hon fram mot dörren, men den gick inte upp. Hon försökte låtsas som ingenting och istället göra ett andra uttag. Hon slog in att hon ville ha ut $150. Fingret lyckades inte tränga in i henne. Pengarna kom ut ur bankomaten. Nu hade hon $450. Sen försökte hon ta ut 200 till, men det gick inte igenom. Hon insåg att hon nog bara hade haft $600 på kontot, så hon tog ut 150 istället, och det fungerade. Hon vände sig mot mannen och han drog undan sitt finger. Hon lämnade över pengarna. Han frågade, är det allt? Är det allt du har? Holly svarade ja. Och då gav han henne tillåtelse att köra tillbaka till huset. Mannen försökte få in en bra radiostation på bilradion, men han blev inte nöjd. När hon tittade mot honom för att svänga åt hållet där han satt, sa han åt henne att inte titta på honom. Under färden sa mannen plötsligt, citat. Alltså, du är ganska söt. Jag önskar lite grann att vi kunde ha träffats på något annat sätt. Vi skulle förmodligen ha gillat varandra. Vi kunde ha gått på dejt. Holly visste inte vad hon skulle svara. Till slut fick hon ur sig, ja, jag också. Han blev arg. Vad fan ska det betyda, ja, jag också? Holly svarade, jag har faktiskt inte särskilt roligt just nu. Massmördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och följ där. Kan ni prata om avsnitten med mig och manusförfattarna? Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är väldigt lätt att hitta. Jag letar efter nya manusförfattare. Inte till den här podden i första hand och inte till seriemördarpodden, för de har rätt bra med manusförfattare nu. Men jag startar en ny podd som heter Olösta mord. Det är lite kortare avsnitt och jag tänkte att det skulle kunna vara en slags plantskola för nya manusförfattare. Så är du intresserad av att skriva manus till en true crime-podd, så hör av dig till mig. Stort tack till Emil Drugge för arbetet med ljudet. Jag är fortfarande i coronastudion och kan inte åka in till Drugges studio på grund av pandemin. Men han har ändå lyckats göra underverk med ljudet. Tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.